trevligt att vara här i Pingstkyrkan tycker jag. Jag heter Lars Åberg. Tack Nabil för att du hälsade mig välkommen. Tack alla ni som har kommit hit trots värmen. Fantastiskt tycker jag det är att se folk när det är så här varmt ute. Och så kommer man till kyrkan ändå. Det är så det ska vara. Det är helt rätt. Guds hus och gudstjänsten ska prioriteras, anser jag. Det är jätteroligt att vara här i alla fall. Jag ska tala om Lukas evangeliet idag och Lukas evangeliets 15:e kapitel. Och jag ska tala om en speciell liknelse. Men först så vill jag berätta lite grann om Lukas evangeliets 15:e kapitel. Lukas evangeliet har 24 kapitel. Alltså 24 kapitel. Och 15:e är alltså inte precis i mitten. Men på något sätt så anser jag att det 15:e kapitlet i Lukas evangeliet är själva budskapet, det viktiga budskapet som Jesus vill förmedla för oss. Därför utgör det 15:e kapitlet en sorts mitt. Det finns tre berättelser i Lukas evangeliets 15:e kapitel. Och den första berättelsen handlar om får, ett får som går vilse, ett får som kommer bort och en herde som söker efter fåret. Den andra berättelsen handlar om en kvinna som har 10 silvermynt, 10 drachmer. Hon tappar ett silvermynt och så söker hon igenom hela huset för att hitta silvermyntet, städa noggrant. Och när hon har hittat silvermyntet så tar hon det glädjerikt, kallar ihop sina vänner i kvarteret och säger: gläd er med mig, för jag har funnit ett mynt som var borttappat. Och den tredje berättelsen i Lukas 15, den älskar vi alla. Det är berättelsen om den förlorade sonen. Han som tar ut arvet från sin far i förtid. Slösar bort arvet i ett land långt borta. Och sen återkommer och blir välkomnad av sin far med en kärlek som vi aldrig tidigare någonsin har sett. Det här är Lukas evangeliets 15:e kapitel, tre berättelser. Tre berättelser som handlar om hur någonting som är förhållandevis värdelöst ur våra ögon. Alltså ett får som har sprungit bort. En silvermynt, inte speciellt mycket värt på Jesu tid, som har försvunnit. Och en förlorad son som har sjabblat bort allting som han har fått. Hur tre stycken förhållandevis i våra ögon värdelösa saker blir lyft upp av Gud. Vi lyft upp av berättelsen och så säger Gud så här i de här texterna till oss. Eller Jesus, han säger: detta var värdefullt att offra allt för. Detta var värdefullt att offra allt för. Och det är Lukas evangeliets 15:e kapitels hela budskap. Om man förenklar det väldigt mycket. Föraktar, det tyckte Gud var värt att offra allt för. Nu ska jag läsa den berättelse som jag tänkte tala om. Och det är den första berättelsen. Det är om det där fåret som springer vilse. Och det lyder så här: alla tullindrivare och syndare sökte sig fram till Jesus för att få höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: den mannen umgås med syndare och han äter med dem. Då gav han dem en liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av fåren, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade till dess att han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axeln. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Amen, så lyder Guds heliga ord till oss. Det första versen i, tänk er Bibeln, det är Guds heliga ord. Det är ett ord som har kommit till oss. Det är det vackraste människan någonsin har skådat. Det är berättelser om Guds budskap till oss. Det innehåller Guds mening med våra liv. Det är det renaste, vackraste, mest underbara vi människor någonsin har fått i vår hand. Bibeln. Och så börjar det 15:e kapitlet på följande sätt. Med att teckna raka motsatsen. Att allt det som är brutet, allt det som är svagt och ynkligt och förlorat, allt det som är syndigt, sökte sig fram till Jesus
Så börjar faktiskt Lukas evangeliets 15 kapitel. Är det någon mer än jag här idag som ändå blir lite förvånad när vi egentligen tänker efter på vad det egentligen betyder? Vi hör orden att de föraktade, de avskydda, de som är utanför hade fri passage ända fram till Jesus. Tänk på det. De som var utanför hade fri passage ända fram till Jesus. Väl fram hos Jesus. Vad hände där? Och det börjar bli trångt. Det börjar bli riktigt, riktigt trångt fram hos Jesus. Och det kanske till och med luktar lite illa av alla de där slitna stackarna som har samlats kring Jesus. Det börjar bli riktigt, riktigt trångt. Väl framme hos Jesus så börjar några i den här folkhopen att dra sig tillbaka från Jesus. De tycker han är inte så som han borde vara, den där Jesus. Han är inte på min sida längre. Han väljer sida. När han låter dem komma fram till mig så väljer han sida. Och då drar sig de här människorna helt självmat undan. Och så säger hon, han umgås med tullindrivare och syndare. Det är ofta de där människorna som upplever att platsen närmast Jesus borde tillhöra dem. Det är de där människorna som har varit trogna och skötsamma hela sitt liv, som har följt lagen, gjort det som är rätt, gått i kyrkan varje söndag. Det är de som tänker att den här platsen borde tillhöra mig. Men nu har människor bara ramlat in här och tagit min plats. Det har alltid funnits människor som har velat lämna kyrkan när det inte har passat dem. Människor som har lämnat när fel sorts människor har dykt upp och sagt sin åsikt. Människor som tycker att kyrkan inte är intressant när Jesus inte längre är som de vill att han ska vara. Människor som tycker att de ska vara i centrum i kyrkan, har betydelse. Det har alltid funnits människor som lämnar kyrkan när de tycker psalmerna är fel, när de tycker sångerna är fel, när de tyckte pastorn är fel, när de tyckte gudstjänsten är tråkig, så säger man, det passar inte mig, och då lämnar jag kyrkan. De som lämnar kyrkan när Jesus inte längre passar dem har alltid funnits mitt ibland oss. Och det är djupt, djupt tragiskt. Då på den tiden så kallades de för fariseer och skriftlärda. Idag kanske det hade varit någon av de troende kristna. Kanske någon pastor som tycker att nu har fel personer kommit hit. Kanske någon som tycker att fel personer har fått komma närma Jesus, Guds son. Och de skriftlärda säger med djup besvikelse i rösten att den här mannen, han umgås med syndare och han äter med dem. Och det kanske till och med luktar lite illa närmast platsen kring Jesus. Tänk på det. Det kanske luktar till och med lite illa där. Först så kan man bli lite bekymrad när man läser den här texten. För man tänker så här. Finns det inget sätt för oss människor som är kristna att arbeta på vår frälsning? Är det bortkastat att anstränga sig, att bli en god människa är tro? Kan vem som helst, när som helst och hur som helst bara ramla fram till Jesus och komma fram till honom? Finns det ingen trons belöning för dem av oss som är trogna? Kan min plats närmast honom bara bli ockuperad av andra? Jag tänker lite grann på hur det kan kännas när man sitter i kyrkan. Man har gått i kyrkan söndag efter söndag. Man har sin plats. Det känns så tryggt. Det känns så bra. Och så kommer man dit och så ser man att en söndag sitter en syriansk familj på min plats. Men det är ju min plats. Den tillhör mig. Ska de verkligen få sitta där? Det är ju min plats. Närmast Jesus. Eller inte närmast, men åtminstone min plats. Varför sitter de där för? Så kan det vara med oss människor. Får någon annan verkligen sätta sig på min plats? Men när den första oron har lagt sig så kommer jag att tänka på. Jag tänker på vem jag själv är. Vem är jag egentligen som människa? Jag är pastor. Jag är tvåbarnsfar. Jag är Susannes man. Och när jag tänker på det så blir allting plötsligt helt bra. För om alla syndare kan få fri lejd fram till Jesus Kristus, då betyder det också att den här syndige pastorn som heter Lars, för jag är också en syndare, precis som du, jag är också en syndare, det betyder att jag har rätten att sitta kvar vid Jesus fötter. Du har rätten att sitta kvar vid Jesus fötter. Det är ingen som kan tränga bort dig, men det är ditt val om du vill stanna kvar eller gå. Det är ditt val om du vill stanna kvar i kyrkan eller gå. Det är ingen som tänker tränga bort dig. Du har rätten att stanna kvar, för du är också en syndare. Och helt plötsligt börjar jag tänka på att min plats inte kan ifrågasättas. Det är nåd. Och plötsligt när jag inser det här så ser jag också att den som sitter bredvid mig, han som jag kanske tyckte luktade lite illa, eller den som inte tänkte som jag hade gjort, eller tyckte som jag hade gjort, helt plötsligt inser jag att det inte är de andra, utan det är en som jag. Helt plötsligt inser jag att de är inte syrianer, de är som jag. Helt plötsligt inser jag att vi har en sak gemensamt, och det är att vi är syndare och vi behöver Jesus. Vi är syndare och vi behöver Jesus. Vi är syndare och vi behöver Jesus. Och när jag tänker på det så kommer jag också ytterligare att tänka på vad Luther sa. Han sa ett latinskt ord som jag älskar, eller en mening som jag älskar över allt annat. Jag säger den ofta. Simil justus est peccator. Det betyder, jag är rättfärdig trots min synd. Jag har rätten att sitta kvar hos Jesus. Trots att jag har slarvat med bibelläsningen. Trots att jag har lovat Gud gång på gång att sluta med de där synderna som jag upprepar gång på gång. Trots att jag har lovat Gud att jag ska be till honom oftare. Och när jag sitter där på eftermiddagen och ska knäppa mina händer så kommer jag på att det finns massa annat att tänka på. Och så far jag iväg. Trots alla de här bristerna så är jag rättfärdig. Inte på grund av mig själv utan på grund av Jesus Kristus. För att han älskar mig. Jag har rätten att sitta kvar på honom. Fast jag är en syndare. När oron har lagt sig. Och funnit att man får plats vid Jesus. Även om det ibland luktar lite illa där hos Jesus. Och även om det kanske är jag ibland själv som luktar lite illa. Då får vi höra liknelsen om fåraherden. Jesus berättar faktiskt en mycket varm liknelse om en herde som lämnar 99 får i öknen för att söka efter det hundrade som har gått vilse. Alla som hörde Jesus berätta den här liknelsen måste ha tänkt att så där gör man inte. Så gör man inte. Man kan inte lämna får ensamma i öknen. På Jesus tid upplevde man att öken var den plats där alla demoner fanns. Ni vet berättelsen om när Jesus frestas. Var sker det någonstans? Var dyker djävulen upp? Det är i öknen. I öknen fanns rövarna, de som inte vågade gå nära staden. De gjorde allt för att sätta sina tänder i ett härligt litet lammstek där. Det fanns också de vilda hundarna och vargarna. I öknen kan man inte lämna 99 får. Jag minns en gång när jag åkte buss några mil söder om Damaskus. Jag skulle till en ort som heter Sednaya. Och det är så här bergigt och kargt och kalt som det kan vara i Israel, i Libanon och Syrien. Det växer ingenting, det är helt dött, det finns inget liv. Och vi sitter där och åker igenom den här karga öknen. Och så helt plötsligt så dyker det upp en fåraherde med en skock får. Och vi som sitter i bussen tänker så här. Hur i hela världen överlever de här fåren i öknen? Svaret är, de överlever av bara en enda orsak. De har en herde som för dem till vatten där de finner ro. De har en herde som för dem till vatten där de finner ro. Och man inser ju med självklarhet att Gud aldrig någonsin skulle överge 99 stycken törstande får för att gå och söka efter det hundrade. Vad betyder då 99 och vad betyder då 100? Jag tror att 99 i den här berättelsen är siffran för att inte göra det hundrade. Det enda som är viktigt, det enda som är värdefullt. Själv tänker jag att det kan finnas 99 skäl i mitt liv att inte bry sig. 99 skäl för mig att strunta i kyrkan en sån här varm sommardag. Det är varmare på stranden. Det är säkert ingen bra predikan. Det är säkert ganska tråkiga salmer. Dessutom så har jag lite jobb att göra i trädgården. 99 skäl överrammar mig. Jag kan ta till mig dem, varenda en av dem. 99 skäl varför jag hellre går på golfrundan idag än möter Gud. Det är 99 skäl till varför jag hellre ska göra något roligare än att läsa Bibeln. 99 skäl till att jag kan strunta i kyrkan. För oss människor finns det nästan alltid 99 skäl att strunta i att göra det hundrade som är viktigt. Att bry sig om. Att bry sig om. Att bry sig om Gud. Och precis för Gud så finns det också 99 skäl för honom att strunta i oss. Människan är hatisk. Hon är krigisk. Hon är självisk. Hon bryr sig inte om Gud. Hon bryr sig inte om andra. Hon tänker bara på sig själv. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns 99 skäl för Gud att strunta i att göra det enda som är viktigt. Nämligen att söka efter de som är förlorade. Men Gud visar en annan väg. Och trots att det finns 99 skäl som är förståndiga, tungt vägande och som säkert håller för vattentätt ifall man provar dem, så väljer han att göra det 100, det enda som är viktigt, det som är det viktigaste. Han söker efter dem som är förlorade. Och det finns en utmaning till dig och mig i detta också. Du och jag måste också prioritera i våra liv det 100 som är det viktigaste. Glöm de där 99 skälen varför du inte ska tillhöra kyrkan. Eller de där 99 skälen varför du ska göra någonting annat när du egentligen ska be. Gud vill utmana dig och mig med den här texten. Välj att göra det 100, även om skälen är goda att inte göra det. Välj att bry dig om din medmänniska fast skälen är goda att strunta i människor runt omkring dig. Gud väljer att göra det 100 och han tycks mena att detta är det viktigaste av allting. När heden lämnar de 99 fåren så går han att söka efter fåren. Han går för att söka efter det förlorade fåret. Och när han hittar det förlorade fåret, då tar han det till sig, lyfter upp det, slänger det över axeln och så bär han det hem. Vilken fantastiskt vacker bild om heden som bär. Men har ni tänkt på en sak? Det är inte fåret som söker efter heden. Utan det är heden som söker efter fåret. Ibland så säger vi att kyrkan ska vara sökarorienterad. Vi ska vara en öppen plats där vem som helst ska kunna komma in, hur som helst och känna sig välkommen. Jag säger, det säger inte Bibeln. Bibeln säger inte att vi ska sitta här inne och vänta på att människor ska komma hit. Bibeln säger att heden gick ut för att söka efter fåret. Och det är utmaningen till oss. Det räcker inte med att ha en sökarvänlig kyrka. En kyrka som är öppen alla tider. En kyrka som har fullt med aktiviteter. Det handlar om enligt Bibeln, det är att ge sig ut och söka efter det som är förlorat. Och där ligger Jesus utmaning till oss. Sitt inte bara och vänta på att någon ska komma. Du kan bli herden. Du kan vara kallad att vara herden. Ditt uppdrag som kristen är inte att vara en av de 99. Utan att vara herden och hämta dem hit som behöver Jesus. Det är utmaningen. Du är herden. Du är herden. Du är herden. Du är herden. Vet ni om att det är 100, det latinska ordet för 100 är centrum. Vet ni om det? Det latinska ordet för 100 är centrum. En cent är en hundradel av en euro. Det vet alla ni som har varit i Europa. Centrum betyder 100. Och som en slump så är det det 100:e fåret som behöver vara i centrum. Det är inte de där 99 skälen att göra det som du vet innerst inne är fel att göra. Utan det är det 100:e skälet som är rätt som du och jag ska välja att göra. Jag tänker lite grann på våra kyrkor. Vi är så väldigt fixerade vid program och aktiviteter. Att vi ska fylla upp våra lokaler med språkkurser. Och det ska vara massa saker hejvilt hela dagarna. Man ska känna att det händer saker. Men Gud säger att det där är inte så viktigt. Därför det finns en 100:e sak som är mycket viktigare än alla de 99 olika aktiviteterna har. Och den 100:e viktigaste saken, det är bönen. Av någon anledning så glömmer vi i kyrkan, i min församling, vi pastorer i vår församling, vi säger varje vecka på tisdagarna när vi träffas så säger vi så här: vet ni vad, vi borde be en timma varje dag hela veckan. Ja, säger vi, det vore fantastiskt. Ja, säger Daniel som sitter där, det vore fantastiskt, säger han. Och så ber vi en timma på tisdagen. Och sen onsdag, ja då är ingen där, så då blir ingen bön. Torsdag ingen bön heller. Fredag ingen bön heller. Och så har veckan gått och vi har bett en timma på hela veckan. Karl-Erik Salberg, ni vet pastorn i Klara kyrka. Han brukar vara här ibland också tror jag. Han berättade för mig att för länge sedan så kom det en koreansk kvinna till hans församling. Hon hade hört att det var församlingen som bad. Så hon gick dit för att söka efter församlingen som bad. Och så gick hon dit och så upptäckte hon att de bad en kort stund på tisdagarna. Och då sa hon, men ni ber ju ingenting. Vad är det som hindrar att vi ber imorgon? Sa hon. Ingenting, sa Karl-Erik, men han tyckte det var jobbigt och svårt att tänka sig att de skulle be imorgon också. Men han samlade ihop ett möte och de träffades för att be dagen efter. Och samma dag, dagen efter och dagen efter och dagen efter. Det var så viktigt med bönen så vissa av de här sakerna de hade hållit på med tidigare fick stryka på foten för bönen. Och vad hände i Klara kyrka? Vad hände? Ja, helt plötsligt fylldes den kyrkan av aktiviteter som har ett innehåll. Inte bara som visar på att vi kan fylla upp våra lokaler, utan som har ett innehåll och som betyder något för människorna i Klara centrum. Som Karl-Erik säger, både för fattig och för rik. Alla ska känna sig välkommen hos oss. Jag tror att vi behöver tänka på det här. Det finns en sak i kyrkan som är viktigare än alla andra. Och det är bönen. Och Daniel, vi måste bli bättre på det här i vår församling, eller hur? Det kanske gäller andra församlingar också, vet jag. Till sist, någonting om Guds glädje. Bibeln och den här texten berättar att Gud kan vara glad. Gud kan vara riktigt glad. Gud kan bli glad. Och Bibeln berättar att hela himmelen kan bli glad. För det är faktiskt det som Jesus säger. Jag säger, på samma sätt är det större glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Bibeln berättar att du och jag kan göra Gud glad. Och hur gör vi Gud glad? Hur gör vi Gud glad? Ja, naturligtvis genom att be, det har jag nyss sagt. Men det andra, viktiga sättet för att göra Gud glad, det är för att du och jag bryr oss om de människor som finns utanför kyrkans väggar. När vi börjar föra människor hem till Guds hus, när vi börjar föra människor hem, de få som har gått förlorade, när vi börjar föra dem hem hit, då gläds himmelen över det som sker. Och Bibeln berättar att du och jag faktiskt kan göra Gud glad när vi bryr oss om en av dessa som är borttappade. Guds stora glädje är när min och din kärlek till medmänniskorna gör att du och jag tar tillfällig akt och berätta om det stora vi har sett och hört. Så vill jag avsluta med att säga att jag tror att alla de här 100 fåren vi har talat om, oavsett om man har suttit här i 50 år eller kom in idag, så är man innerligt älskad av Gud. Gud älskar oss med en kärlek som är större än allt annat. Han älskar oss med en kärlek som vi inte kan begripa, som vi inte kan förstå. Och det var och en kan ta till sig, det är att Guds budskap från Lukas 15 kapitel är att du är älskad innerligt av Gud. Och nästa steg i budskapet är, för den kärleken vidare till dem som är förlorad. Amen. Ska vi be? Vi tackar dig Jesus för att du har älskat oss med en större kärlek än någon har älskat oss. Du dog för oss Herre. Du gjorde allt för oss. Tack Herre för att vi får lära oss av dig vilken väg som är den riktiga. Hjälp oss att lära var dag av din förebild. Tack Herre Jesus Kristus för att du uppstod för oss. Att du gav oss ett nytt liv med Fadern och att vi får tillhöra honom. Att vi får vara hans barn. Herre Jesus Kristus, utrusta oss så att vi verkligen kan göra Herren glad. Utrusta oss så vi kan möta medmänniskor med den kärlek som du har. Utrusta oss med din nåd. Och tack Herre Jesus Kristus för att du är här idag och vill röra vid var och en av oss som vill komma till dig. Herre, vi är alla förlorade. Vi har alla gått vilse. Tack Jesus för att du för oss hem. Amen.